Välkomna till Faktoidpodden. Jag heter Peter Larsson. Jag har joggat faktoider, myter och urban legends i 20 år. Bloggat, skrivit böcker och poddat. Faktoider trivs olika bra i olika miljöer. Som när stora världen står på spel. När nervositeten är stor och osäkerheten större. Då frodas faktoiderna. Och det förstår man att de trivs bättre i krig än i fred. Vilket vi ju tyvärr kan se då. Och de krigen kan vara såväl varma som kalla. Under det kalla kriget cirkulerar också en hel genre med myter i öst och i väst. Jag ska ta upp några av dem här i podden. Två avsnitt blir det faktiskt. I detta första avsnitt ska det handla om när den militära sektorn ett tag intresserade sig för den godtrogna branschen, som man kallar den. Parapsykologi, New Age, slagrutor och sånt. För att den berättelsen ska komma till sig rätt så ska jag börja med det kalla krigets början. Med fokus på teknik, vapenteknik och relaterat. Så vi går till 1945. Atombomber över Japan gör slut på det andra världskriget. Och vad ska komma sen? Redan nu kan man ana det kalla kriget. Från första början insåg de allra flesta att Sovjet förr eller senare skulle skaffa sig en atombomb på ett eller annat sätt. Att det bara tog 4 år blev en överraskning. I USA snabbade man då på arbetet med nästa bomb, vätebomben. Den var inte bara mycket kraftigare än de tidigare atombomberna, som om de inte var förödande så direkt, utan kunde dessutom bli långt mycket kraftigare ändå. Av fysiska orsaker kan bomber gjorda på uran eller plutonium inte bli hur kraftfulla som helst. Bomber som använder väte har inga sådana begränsningar. Där bör man bara förhålla sig till vad som är praktiskt och politiskt möjligt. Den tekniken stod klar 1952. Nu var USA världens första kärnvapenmakt med vätebomber. Döm om världens förvåning och chocken i USA när Sovjet redan året därpå, inte ens 12 månader senare, sprängde sin första vätebomb. I vilken mån de sovjetiska kärnvapenprogrammen byggde på spioneri respektive eget arbete är ingen enkel fråga. Men 1952 var det en enkel fråga. Då togs det som en självklarhet att ryssarna kopierat amerikanerna rätt av. Det är det perspektivet man ska se reaktionerna när jorden i oktober 1957 fick sin första konstgjorda satellit. Världens förundran inför mänsklighetens första steg ut i världsrymden överträffades av förvåningen över att det var Sovjetunionen som tagit det. Den här gången apade man uppenbarligen inte efter USA. Man var först. Och även om många inte tänker på det idag så var de militära tillämpningarna det allra första många tänkte på 1957. Om Sovjet kan skicka en grunka runt jorden som obekymrat passerar över såväl Moskva som Peking, London och Washington, vad hindrar man då från att skicka en atombomb samma väg? De kommande månaderna blir sannolikt inte bättre ur västvärldens perspektiv. Många hade trott och hoppats på att Sputniken var en sorts lyckträff, en enstaka insats som kommunisterna inte skulle göra om i det första. Men redan månaden därpå skickade de upp ännu en satellit. Den var därtill betydligt större och mer avancerad. Och som om det inte räckte hade den en levande varelse ombord. Sovjet tog ännu vinst i rymdkapplöpningen. De hade ännu en gång slagit USA på fingrarna. I december var det så dags för USA att skicka upp sin första satellit. Den var betydligt mindre än Sputnik, vilket motiverar öknamnet Grapefruitnik. Och så efter en rad uppskjutningar lyfte så äntligen raketen. För efter en dryg meter tappa kraft, falla ner och explodera. Vilket motiverar öknandet Kaputnik. Förödmjukelsen var fullkomlig. Så småningom fick ju USA rutin på sina satelliter. Men våren 1961 var det dags igen. Den första människan i rymden var inte en astronaut utan en kosmonaut. Och när USA kort därpå skickade upp sin första astronaut gjorde han inte ens ett varv som Gagarin utan skickades ut i en mycket kortare kastbana över Atlanten. Det var plågsamt tydligt vilka som ledde och vilka som halt efter. Det är svårt att föreställa sig vilket intryck detta gjorde, särskilt i USA, och vad som skulle kunna göra ett motsvarande intryck idag. I USA hade fienden förknippats med primitiv teknik och dåliga kopior. Nu hade Sovjet plötsligt oväntat gjort flera historiska genombrott inom ett område som var avancerat militärt. För det verkliga syftet med raketforskningen var ju inte att åka till månen utan att ta fram kärnvapenbärande missiler. Och som dittills inte fått så värst mycket uppmärksamhet. Man hade även vunnit prestige. Och det ska sägas att det kalla kriget kunde prestige vara minst lika viktigt som konkreta framsteg. Det var så senast såg ut när John F. Kennedy 1961 förklarade att man innan årtiondet på slut skulle ha satt en amerikan på månen. Det var den energin som drev rymdkapplöpningen. Det var först i och med månlandningen 1969 som USA kunde känna att man verkligen lyckats ge igen. Och nu har jag kommit fram till det som det här avsnittet egentligen ska handla om. För året därpå, 1970, kom en bok som fick många att minnas rymdkapplöpningens inledning. Kopplingen var given och gjordes inligen i bokens text, i recensioner och artiklar. Baksidestexten på den svenska utgåvan sammanfattade i tre ord. Ryssarna kom först. Jopp, vad var de först med den här gången? I väst hade man länge kunnat läsa om udda företeelser öster om järnridån. En del av dem kunde klassas som parapsykologiska. Några väckte lite uppmärksamhet, men inte mer. Ofta gick tankarna till förmågor som Rasputin eller Blavatsky. Rysk okkultism förknippades snarare med det gamla sardömet än den moderna kommunismen. Den hörde medeltiden till, inte framtiden. Men 1970 avslöjades i ett slag en hel värld av parapsykologisk forskning. Kommunisterna hade återvisat sig vara världsledande inom ett fält som man i väst behandlat nedlåtande om alls. För bakom igen någonsin. Där togs denna nya vetenskap på allvar. Där fick den resurser och status. Där ägnade sig namnkunniga forskare åt den i ambitiösa projekt på ansedda institutioner. Och vilka resultat man fick. Tiden var mogen. Vilken av som helst kunde nästa Sputnik kunna göras. Och denna gång skulle nyheten vara av så världshistorisk magnitud att alla andra handsteg skulle blekna. Kanske skulle det vara det viktigaste vetenskapliga genombrottet någonsin. Det kunde mycket väl ha militär betydelse. Och det skulle ske på fel sida av järnridån. Boken där man kunde läsa om allt detta heter PSI, psykiska upptäckter bakom järnridån. Den skrevs av Sheila Ossander och Lynn Schröder. Sommaren 1968 hade de rest runt i Sovjet, Bulgarien och Tjeckoslovakien. Där de besökt den första årliga parapsykologiska konferensen i Moskva, träffat mängder med intressanta människor och hört talas om fantastiska ting. Vi får kortfattade men upphetsade och förväntansfulla beskrivningar av en mängd studier och anekdoter. Det är såväl gamla väldokumenterade experiment, så beskrivs de åtminstone, som med spännande nyheter. Till de senare hör Paulette Kirlians färggranna bilder av auran, eller vad det nu är, och de mystiska krafterna i pyramider för hemmabruk. Dessa är även exempel på idéer som här presenterades för västvärlden för första gången. Jag ska därför beskriva dem lite närmare. Den mest kända grejen i det här avsnittet, eller åtminstone den minst okända, är kanske den om pyramidens undergörande förmågor. Den gick ut på att Keopspyramiden, den största egyptiska pyramiden, fått underbara egenskaper enbart genom sin form. Om man tillverkar en modell med rätt proportioner, oavsett storlek och material, ja, då kan man verkligen få se underbara ting. Det sades att färskvaror som placerades i en sån pyramid får mycket längre hållbarhet. Om man sätter ett utkännat rakblad i pyramiden så får det skärpan åter. Och pyramidala hattar sägs vara bra för lite av varje. Pigga upp, balansera chakran och energier, underlätta meditation eller vad man nu kommit fram till. Ofta förekommer påståenden om orgon, den mystiska livskraft som uppfanns, eller vad säger jag, upptäcktes av Wilhelm Reich. Alltså en kombination av två läror som var störst på 1970- och 1980-talet. En särskilt intressant detalj, tycker jag, är påståendet om rakbladen. De säger mer om pyramidlärarnas ursprung än man som västerlänning kan ana. I den sovjetiska planekonomin prioriterades militär produktion framför civil. Kvalitetsstål, sånt som man vill ha i rakblad, gick i första hand till militära prylar. Det innebar att rakblad med lite kvalitet var svåråtkomliga och dyrbara. I väst var kvalitetsrakblad billiga och fanns överallt. Där var skärpning av rakbladen kuriositet. I Sovjet, där rostiga neva var en del av många mans vardag, så var metoden tvärtom högst värdefull och användbar. Om den hade fungerat, vill jag säga. Som argument för att sälja in pyramidmodeller hos den målgruppen var den på pricken. De här pyramidmodellerna har som sagt sin storhetstid långt bakom sig, men de förekommer fortfarande på sina håll. Och även bland de som tror på dem är det nog få som vet att idén kommer från Sovjet. Den andra pseudoläran jag ska ta upp lite närmare rör Kirlian-fotografier. De hör man sällan talas om nu för tiden. Möjligen som så kallad aura-fotografering. Men sen rätt länge avser det begreppet absolut oftast en helt annan teknik som är mycket enklare och snabbare men som ger tråkigare resultat. Riktiga Kirlian-fotografier var länge en stapelvara i den godtrogna branschen. För att ta sådana används ingen kamera utan man lägger det som ska fotograferas direkt på filmen. Sen kopplas föremålet till en strömkälla med hög spänning och hög frekvens. Det hela får ligga så en stund. När man sedan framkallar fotografiet syns inte mycket av själva föremålet, men desto mer av dess kontur, återgiven på ett färgsprakande och karaktäristiskt sätt. Så som många tänker sig, auran. Bilden är ofta dramatiska och dekorativa, vilket avgjort bidrog till dess popularitet. Men den främsta anledningen till att Kirlian-fotografering blev en grej utgörs av den så kallade fantomeffekten. Så här går det till. Först Kirlian-fotograferar man något lämpligt föremål, till exempel ett löv. Man får fram en bild där lövets kontur och ådring tydligt framgår. Inget märkvärdigt så långt. Sen skär man bort en bit av lövet. Och så fotograferar man det igen. Och får fram en bild på lövet där den bortskurna bitens aura fortfarande syns. Hur god är den? Det, menar många, visar att Kirlian-fotografiet registrerar auran eller själen. Och därmed var ett bevis för att livet är något mer än kroppen. Oavsett om denna utgörs av ett löv eller en människa. De som överväldigades av fantomeffekten var, som så ofta, så överväldigade att de sällan letade efter andra förklaringar. Som den här. När man lägger lövet på glasskivan så kommer lite fukt från det och avsätter sig på glaset. Sen skär man bort en bit av lövet utan att flytta på det. Fukten finns kvar med opåverkad form och kommer att synas på nästa bild. Där har ni förklaringen till Kirlian-fotograferingens fantomeffekt och dess avgjort största claim to fame. Att man så att säga kan fotografera med elektricitet istället för ljus upptäcktes rätt tidigt. Just den här tekniken utvecklades av Semyon och Valentina Kirlian som bodde i ryska Krasnodar. De började med det här redan 1939 och 20 år senare tyckte de att de kom fram till något som var värt att rapportera. Jag vet inte hur stor grej det här var i Sovjet på sin tid, men utanför järnenån var det fullkomligt okänt. Fram till 1970 då, och Ostrandror Schröders bok. Pyramider och aurafotografering. Där har vi två fantastiska ting som västvärlden fick reda på genom denna bok. Men den innehåller mycket, mycket mer. Som de lyckade telepatiska övningarna på långa avstånd som tydligen var rutin. Kosmonauterna som tränades i telepati och prekognition. Astrologisk födelsekontroll. Statlig healing. Gränsen för det orimliga flyttas längre och längre fram. Vi får höra om mediet som fick basilerna att avslöja vad de hette. Hitlers anor från Atlantis. Konstklassen där Rafael reinkarneras i inte mindre än 4 elever. Eller min favorit, studiet av en man som använder psykokinesi för att förflytta en cigarett vertikalt i ett glas. Men bara när han är full. Här känner jag något märkligt. Knasigheterna förstör inte boken så mycket som de får allt annat att verka lite trovärdigare. För jämfört med fyrdubbla Rafael verkar exempelvis telepati, tråkig, vardaglig och därmed troligare. Och även när man hittar sådana befängda exempel så kan stora mängder av påståenden ha en vagt övertygande effekt genom sin blotta mängd. Ju fler uppgifter man läser, och här är de hundratals, desto svårare blir det att tänka sig att alla skulle bero på slarv eller fusk. Och om så bara 1 av 10 skulle stämma, eller 1 av 20, vore inte redan det en revolution. Att kvantitet kan övertrumfa kvalitet är ett gammalt grepp, medvetet eller ej. Det som särskiljer denna samling är att den beskriver läget i ett område som inte bara var förborgat och fientligt utan som även hade överraskat världen helt nyligen. Man kan säga att Sovjet passar parapsykologerna i väst på ungefär samma sätt som exempelvis Tibet passat till deras föregångare. Ett mystiskt och svåråtkomligt område dit man kunde förlägga diverse underverk och fantasier. Ojöst kunde man på samma sätt förlägga underverk i väst. Fjärnedom blev pseudovetenskapens resonansbotten. Troende på ömse sidor spred och försäkrade varandras rykten tills även den någorlunda skeptiska betraktaren kunde börja vackla. När det kom så många och övertygande uppgifter från olika håll så måste väl ligga åtminstone ett korn av sanning i åtminstone några av dem. Bevisbördan flyttades från den troende till skeptiken. I det kalla krigets paranoida skuggvärld krävdes en stark övertygelse om fenomenens icke-existens för att kunna stå emot. Och det var än svårare att övertyga andra. Det fanns visserligen rykten som även de öppensinnande kunde finna lite väl hårdsmälta. Men när bara de allra mest ogenerade påståendena bemöttes med sån skepticism så gällde det omvända för de mindre i ögonfallande uppgifterna. Ett talande exempel är en demonstration som, får vi veta, utförs så ofta och träffsäkert att det inte bara gått rutin utan är inte av slentrian i, som de formulerade, ryssarnas mest beprövade och fulländade bidrag till den nationella parapsykologin. Den telepatiska knockouten, förmågan att på avstånd, eller stort avstånd, försänka någon i hypnotisk sömn. Företeelsen hade upptäckts på 1920-talet för att sedan utforskas och finslipas under Stalins tid, som för den sovjetiska parapsykologin var mörka år. Jag ska återkomma till detta. Så småningom hade den 1960 lanserats på bred front av Leonard Vasiljev. Som knockouten beskrivs av Ostrander och Schröder är effekten omedelbar och högst konkret. Offret faller ögonblickligen i sömn, mitt i ett steg. När man kontrollerar med Vasiljevs publicerade studier är skillnaderna så stora att det är svårt att tro att det är samma studie som beskrivs. Hans försökspersoner föll i sömn på si eller så många minuter. Eller si och så många minuter fortare än de i kontrollgruppen som inte utsatt för telepatisk hypnos. Men ryktesvägen kunde en aningen uppsnappad insomning bli till en hård och omedelbar knockout. Vad det hela egentligen var frågan om är naturligtvis en helt annan fråga. En stjärna man gjorde en stor affär av hette Nina Kulagina. TV visar man svartvita filmsnuttar där de sitter vid ett bord och utövar telekinesi. Konstigt att flytta saker och ting på avstånd med psykisk energi. Till exempel förde hon händerna över en kompass varpå nålen började snurra vilt. Detta presenterades inte som ett slitet exempel på trixande utan som ett värdefullt utsmugglat prov på den avancerade och påkostade mystiska forskningen i Sovjet. Ett annat exempel som icke går att ifrågasätta betecknas av Ostrander och Schröder som en av höjdpunkterna på deras parapsykologiska odyssé, Robert Pavlitas psykotroniska generatorer. De utgjordes av egendomligt formade metallföremål. De hade kunnat vara talismaner, modern konst eller kanske, som man skriver, reservdelar till maskiner som ännu inte fanns. På något sätt kunde de samla energi och strålning, inte av kända och mätbara slag utan esoteriska, och fokusera dem med högst påtagliga resultat. De kunde få växter att växa bättre och metallhjul att snurra. De kunde rena vatten och ha ihjäl flugor som flög in i kraftfältet. Tänk om man bygger sådana generatorer 1000 eller 10 000 gånger större. Vilka tillämpningar skulle inte sådana kunna få? Civila eller militära? Så långt kom man nu aldrig i diskussionen. Och sen rör jag det igen. Innan vi hann gå närmare in på denna dödsroll för flugor anlände fler personer och sällade sig till vår grupp. Denna korta mening är typisk och avslöjande för boken och för ämnet. Alla som lever i en diktatur vet att det inte går att hålla med vad som helst med vilka som helst. Om en grupp talar om ett visst ämne och fel person eller en okänd person ansluter till gruppen så börjar de övriga omedelbart att tala om något annat. Utan minsta tvekan eller utbytande av ögonkast eller generad tystnad. Sånt som vi naiva västlänningar kan hålla oss med. På samma sätt nådde åtskilliga uppgifter om parapsykologiska forskningen i höst västvärlden. Som ryckningar, viskningar och skvaller i förtroende. Mer erkänd än så var tydligen inte forskningen, trots allt. Att parapsykologin bakom hjärnan var föremål för hemlighetsmakeri är visserligen inget märkvärdigt. I Sovjet var det mesta föremål för hemlighetsmakeri och följaktligen även ryktesspridning. Men hur intressanta är hemligheter som är värdelösa? Kanske alla uppgifterna som spreds i själva verket var desinformation för att skrämma imperialisterna och få dem att ödsla resurser på värdelös forskning. Vad trodde man egentligen om parapsykologi i Sovjet? Parapsykologi hade bedrivits i såväl Tsarens Ryssland som i det unga Sovjet. Från 1920- och 30-talen studerades bland annat hypnos och förmodat telepati med såväl människor som djur. Allt det tog tvärt slut 1938. Då började de mörka åren jag nyss nämnde. Forskningen upphörde. Utresel till sån gavs inte längre till parapsykologiska konferenser. Tidningar och rapporter som skickades från utlandet returnerades. Skälet var, vad tror ni, politiskt. Det största problemet för parapsykologiska forskare bakom järnridån var aldrig besvärliga data, vetenskapliga skeptiker, brist på resurser, hånfulla kollegor eller en oförstående omvärld. Deras största problem var politik. Enligt den materialistiska kommunismen är världen enbart fysisk. Det övernaturliga kan, per definition, inte existera. Sånt gränsar till den bannlysta religionen. Liksom andar, själar, liv efter döden och liknande. Och det var just sånt som parapsykologin ägnade sig åt. En religion utan kors, som Mao hånfullt kallade. Eller när den stora sovjetencyklopedin i 1950-talets utgåva beskrev telepati som en antisocialistisk, idealistisk fiktion om människans övernaturliga förmågor. Sånt behöver förvisso inte ha varit det enda skälet till att parapsykologin länge var förbjuden i Sovjet. Men även sedan den åter blev tillåten så var parapsykologerna angelägna om att hålla sina undersökningar och rapporter politiskt korrekta. Ett exempel är beteckningen psykotronik. Den var konstruerad som ersättning för parapsykologi av just politiska skäl. Inställningarna varierar från land till land. Den mest positiva inställningen fanns i Bulgarien, den mest negativa i Östtyskland. Och naturligtvis varierar den även över tid. Och då är vi framme vid den sovjetiska parapsykologins återkomst. I januari 1954 inträffar en av det kalla krigets viktigaste händelser. USA sjösatte världens första atomubåt, USS Nautilus. För att förklara hur viktig den var behöver jag förklara hur traditionella ubåtar fungerar. I undervattensläge används elmotorer. När deras batterier behöver laddas får man gå upp i övervattensläge så att man kan köra de luftkrävande dieselgeneratorerna. Ubåtarna var alltså begränsade av tillgången på bränsle och batterikapacitet. När det gäller luften så har man såväl syre på flaska som apparater som renar luften från koldioxid och annat, så det är inget större problem. Men begränsningarna gör att traditionella ubåtar inte kan åka hur långt som helst utan att tanka och heller inte åka runt i undervattensläge hur länge som helst utan att gå till ytan. För Nautilus gällde ingen av dessa regler. Hon hade en kärnreaktor vars bränsle räckte i praktiken hur länge som helst. Så hon kunde åka runt i urläge hur länge som helst. Det här gav inte samma propagandavinster som Sputniken, men det var av minst lika stor omedelbar betydelse. Det ritade om den militära kartan. Ingen visste hur man skulle skydda sig mot den. För att understryka USAs övertag, vilket var särskilt viktigt i den rymdålder som just började atomubåt, genomfördes 1958 den första färden till Nordpolen under vattnet. Året efter de första sputnikerna var en sån demonstration talande. USA visade att de inte bara hängde med utan ledde utvecklingen på åtminstone ett område. Nautilus hade bara två begränsningar. Den ena var tillgången på mat, men man får plats med väldigt mycket mat ombord på en ubåt. Då var det värre med den andra begränsningen som var kommunikation. Eftersom radiovågor blockerades av vatten fick man gå upp till ytan för att kommunicera. Eller åtminstone gå så nära ytan att man kunde skicka upp en antenn så man kunde kommunicera. Och då kunde man avslöjas. Det var en svag punkt i atomubåtens annars så starka rustning. Det ska sägas att kommunikation med ubåtar än idag är ett problem som lösts på flera olika sätt. Inget av dem är optimalt. Men tänk om man kunde använda telepati. Så vitt man visste fungerade denna mystiska form av kommunikation oavsett avstånd eller hinder. Om man kunde kommunicera telepatiskt med Nautilus och andra atomubåtar så skulle man kunna hålla kontakten med dem även om de var i urläge. Då skulle de bli ännu starkare och farligare. Nu snackar vi verkligen inte om något flum i marginalen. Det skulle fått såväl militära som politiska följder och förändrat maktbalansen under det kalla kriget. Den etablerade franska populärvetenskapliga tidningen Science et Vie, Vetenskap och liv, hade i februari 1960 en artikel där ett sådant experiment beskrevs. En sändare i land hade lyckats överföra tankar till en mottagare ombord på Nautilus. För att citera artikeln, är telepati ett nytt hemligt vapen? Kommer ESP att avgöra framtidens krig? En som tog emot artikeln med glädje var Vasiljev, den gamle telepatiforskaren. Nu var han sannligen etablerad, om än inte i telepati då. Han var professor i medicin, medlem i Sovjetiska akademin för medicinska vetenskaper och innehavare av Leninorden. Uppbackad av den franska artikeln berättar Vasiljev öppet om sina lovande resultat 25 år tidigare. Han berättar att telepati uppenbarligen var något högst verkligt, något som hörde hemma i den fysiska världen, där även rättrogna materialistiska kommunister kunde studera det. Några år tidigare hade Khrushchev inlett rehabiliteringen efter Stalin. Politiska fångar hade strömmat ut ur fängelse, det nyss otänkbara hade blivit tillåtet. Nu var tiden mogen för en parapsykologisk rehabilitering. Och det var hög tid om man inte skulle bli omsprungna av amerikanerna. Det tog skruv, som Ostrander och Schröder märkte 10 år senare. Vid det laget beskrev de skillnaderna mellan parapsykologi, eller psi som man kallar det, i öst och väst i 8 punkter som man ska räkna på. I väst försöker man fortfarande och statistiskt säkerställa psi. I öst använder man den. I öst är psi ett etablerat och ansett fält inom naturvetenskaperna. I öst samarbetar specialister från många områden inom psi. I väst vet man inte vad som händer i öst. I öst vet man vad som händer i väst. I väst är psi statistik, psykologi och filosofi. I öst är psi fysik. I väst publiceras forskningen i udda publikationer med få läsare. I öst publiceras artiklar om psi i vanliga vetenskapliga journaler. I öst är psi-forskarna entusiastiska, inte skeptiska. I väst har psi-forskningen esoteriska motiv. I öst har psi-forskningen världsliga motiv. Om man gillar psi låter det där ju nog så bra. Men som så ofta i Sovjet var utvecklingen allt annat än rak och enkel. Redan under Ostrander och Schröders korta vistelse fick de indikationer på att inte ta för mycket för givet ens i psi-forskningens förlovade land. Mitt under den parapsykologiska konferensen i Moskva kom ett nummer av Pravda ut där Nina Kulagina kritiserades öppet. Just sånt som får folk att börja tala om annat. Ostrander och Schröders främste kontaktperson var en viss Edvard Naumov, den sovjetiska parapsykologins ambassadör. I mitten av 1970-talet fick han tillbringa ett år i fångläger. Rimligen spelade hans många kontakter med utlänningar en stor roll för den domen. Men såväl hans öde som andra exempel på tö och frost kan ha ingått i de oräkneliga maktstriderna mellan olika organisationer, myndigheter, utskott och enskilda som ständigt pågick i den kommunistiska sfären. Detta ska understrykas. Om en person eller myndighet uppmuntrar eller kritiserar parapsykologi behöver det inte ha mycket att göra med hur de uppfattar företeelserna i sig. Det sades om Sovjet att allt är politik och det var sannoliken ingen tom klyscha. Samtidigt hade föreställningen om den hyllade och prioriterade parapsykologin bakom genidon redan lett till att man inlett motsvarande arbete i USA för att inte komma efter i ESP-kapplöpningen. I slutet av 60-talet hade CIA med flera blivit tillräckligt nyfikna och oroade utvecklingen för att inleda några forskningsprogram med clairvoyance och remote viewing. Det är konsten att sitta på en plats och låta sin själ, eller vad det nu är, studera saker och ting någon helt annanstans. Så kom Ostrander och Schröders bok hösten 1970 och blev en bestseller. Med tanke på allt det otroliga de fått reda på i detta hemlighetsfulla land så kunde man fundera på vilka framsteg som de inte fått höra talas om. När de till exempel rapporterar om de 12-13 miljoner rubel som 20-talet parapsykologiska forskningscentra över hela Sovjet årligen delar på, alltså i öppen finansiering, hur mycket mer borde rimligtvis inte gå till hemlig forskning? Man kan jämföra med en uppgift, källkritiskt högst vansklig, men ändå, om att Sputnik-programmet hade gått på 15 miljoner rubel. Rent militära projekt, som utveckling av kärnvapen, fick förvisso långt mer. Så de där 12-13 miljonerna känns bra lågt i sammanhanget. Hur som helst, kärnfrågan var vad USA behövde göra för att inte bli hopplöst efter i psykapplöpningen. Där har vi grunden till Stargate. Stargate var en samling forskningsprogram som från 70-talet finansierades av flera myndigheter i USA för att se om parapsykologiska fenomen kunde få militära tillämpningar. Under flera år lades ett antal dollarmiljoner ner på parapsykologisk forskning med sikte på eventuella militära tillämpningar. Det var experiment med telepati, remote viewing där synska personer satt på ett kontor och försökte att i anden färdas till exempelvis sovjetiska militärbaser och upptäcka saker. Världens mest skedböjare Uri Geller fanns med på törn, liksom ännu mer bizarra övningar. Där finns material till ett matigt avsnitt av denna podd. Allt detta beskrivs av Jon Ronson i boken The Man Who Stared at Goats, som även blivit en film. Den är värd att se, särskilt om man satt sig in i bakgrunden med Stargate, First Earth Battalion, eller New Earth Army, som den kallas i filmen, med mera.
What other powers would you practice?
Invisibility.
Invisibility?
Yeah, that was level 3.
Vad som är allra mest otroligt är kanske att spektaklet lades ner först 1995. Och allt detta var USAs svar på ett inbillat hot från Sovjet, som i sin tur börjat som ett svar på ett inbillat hot från USA. Mm. Ibland är vår värld verkligen fantastisk. Stargate är en standardingrediens i konspirationsteorinas än mer fantastiska värld, där poängen är att projektet skulle ha lyckats långt bättre än vad de ansvariga vill att avslöja. Ja, där har ni grundkonceptet. Hade Stargate blivit till även utan Ossander och Schröders bok? Det är tydligt att boken påverkar beslutsfattare även på högre nivåer. I en rapport från den militära underrättelsetjänsten DIA 1975 nämns att kommunisterna var långt före västvärlden inom parapsykologin. Man nämner ett experiment där kaninungar dödades ombord på en ubåt för att se om deras mor på land påverkades. Liksom en enkel apparat från Tjeckoslovakien, vars blotta form fokuserar mental energi och som bland annat kunde döda flugor. Där har vi skvaller från 1968 upphöjt till en nivå där det kunde få folk att ta beslut som de kanske inte skulle ha tagit om de känt till uppgifternas tvivelaktiga härkomst. Däremot verkar det helt osannolikt att Stargate skulle veta av om det inte varit för den parapsykologiska våren bakom genidån, den som inleddes av Vasiljev sedan han läst om experimentet på Nautilus. Författaren till en av huvudkällorna för denna artikel hette Martin Ebon. Han trodde på mängder av pseudovetenskap. Å andra sidan var han betydligt noggrannare än de flesta i facket. Han blev nyfiken på Nautilus-artikeln från 1960 och tog kontakt med vetenskapsjournalisten som skrivit den. Han hette Gérald Messager och var en etablerad och ansedd skribent. Han berättade, det här var 1980, om ett misstag han gjort 20 år tidigare och som han fortfarande ångrar. Han hade fått ett tips från en källa som han vid det laget ännu hade förtroende för. Jacques Berger hette mannen som levererade materialet till Nautilus-knäcket. Samma år, 1960, publicerades en bok han skrev tillsammans med en viss Louis Povels. Den hette Le Matin de Magicien, Magikernas morgon. På svenska fick den titeln Vår fantastiska värld. I korthet påstår den att massor av saker som inte finns, finns. Och att massor av saker som inte är sanna, är sanna. Boken blev snabbt en pseudovetenskaplig klassiker. Och den visar med eftertryck att Berger inte förtjänar något som helst förtroende. Mindre känt är att Berger, som har skrivit, indirekt bidrog till att få igång den parapsykologiska forskningen i Sovjet och därmed även Stargate. Så kan det gå. Kanske bidrog han därmed även till den ökning och normalisering av pseudovetenskap och kvalificerad vitskepelse i samhället som gav en grupp skeptiker, bland annat Carl Sagan, idén om 1976 bilda föreningen Committee for Skeptical Inquiry, CSIC, eller som det senare kallade sig CSI. Eller när man i Sverige några år senare, i samma anda, grundade föreningen Vetenskap och folkbildning.
It looks like they found out about our attempt to telepathically communicate with one of our nuclear subs, the Nautilus, while it was under the polar cap.
What attempt?
There was no attempt. Seems the story was a French hoax. But the Russians think the story about the story being a French hoax is just a story, sir.
So they've started doing psi research because they thought we were doing psi research, when in fact we weren't doing psi research?
Yes, sir. But now that they are doing psi research, we're going to have to do psi research, sir. We can't afford to have the Russians leading the field in the paranormal.
Det här var ett avsnitt av Fakultetspodden. Jag som pratat heter Peter Olofsson. Vi hörs.